till Gud om att jag inte ska få Mrs. Grimes när jag börjar femman.
Sven Wollter läser en favorit ur novellarkivet. Mammas lilla prins av Mårten Melin.
Hon är den strängaste läraren på hela skolan, det säger alla. Men Gud har inte lyssnat. Så nu sitter jag vid skolbänken och fruktar att de kommande åren ska bli ett helvete.
Om en pojke i 40-talets Mississippi som inte vill något annat än att få sjunga.
When I was a lad, an old sap was a pup. Flera av mina kamrater himlar med ögonen. De har hört den för ganska många gånger.
Lyssna på novellen i P1 när du vill i appen Sveriges Radio Play. Och hjärtmarkera gärna avsnittet så får du veta när en ny novell finns att lyssna till.
Nu i Sveriges Radio P1, när klockan blir 11, får vi en nyhetsuppdatering.
Nyheter från Ekot. Konflikten mellan Israel och Iran har fortsatt under natten och morgonen. Flyglarm har hörts och det har skett attacker med ballistiska robotar och drönare som bland annat har riktats mot både Tel Aviv i Israel och mot Irans huvudstad Teheran. Och i uttalande från Iran så sägs det nu att de kommer att rikta attacker mot amerikanska militärbaser i regionen inom de närmaste dagarna. I Israel har minst 3 personer dödats och ett 80-tal skadats, medan minst 96 personer har dödats i angreppen mot Iran, bland dem ett flertal iranska toppmilitärer. Och nu skärper utrikesdepartementet avrådan för resor till Israel med anledning av det försämrade säkerhetsläget. Beslutet har tagits idag och avrådan gäller alla resor till Israel tills vidare. Dessutom uppmanas alla svenskar som befinner sig i Israel att lämna landet. Här hemma har cykeltävlingen Vätternrundan utsatts för sabotage. Enligt arrangören ska runt 150 cyklister fått punktering efter att någon slängt ut en nubb på en del av banan under natten. Tanja Renfors, som själv kör Vätternrundan, är upprörd.
Jag tycker att det är supertråkigt. Jag förstår inte vad man har för nöje av att förstöra för andra på det här viset. Det är mycket tråkigt alltså. Det var jättemånga som har fått punktering.
Och du såg det på vägen?
Ja, vi såg det. De stod överallt ut med vägen. Så att, och det var ända fram till Ödeshög i alla fall som det stod med jämna mellanrum. Men det var ju jättemycket där vid campingen då, där de hade spridit ut mest då, tydligen.
Hur såg de cyklisterna ut då?
Nej, men de stod väl där lite uppgivet vid vägkanten och fick hjälp och... En del stod ju där själva och försökte fixa sin punktering och medan andra fick hjälp av, jag antar, servicepersonal då.
Och det var P4 Skaraborg som hade pratat med Tanja Renfors. En man har dött efter en olycka med en åkergräsklippare i Tranemo kommun tidigare idag. Mannen hamnade i diket med sin åkergräsklippare och fick den över sig. Både ambulans, räddningstjänst och polis larmades till platsen, men mannens liv gick inte att rädda. Enligt polisen har en anmälan om vållande till annans död gjorts, men det finns ingen misstänkt. Och så vädret. Idag får stora delar av landet sol och över Svealand och norra Norrland kan slöjmoln passera. I norra Norrland mest molnigt och där kan det också komma någon regnskur. Temperatur i allmänhet 20-25 grader, i norra Norrlands inland mellan 15-20 grader och i fjällen 10-15 grader. Det avslutar Ekot. I studion Carina Galanou, Ipsonius.
P1, Sveriges Radio.
Närmast medierna och om en halvtimme.
Det talas om en stålrevolution i norra Sverige, men det saknas inte hinder.
President Trump said he's going to raise steel tariffs to 50%.
Det skapar fruktansvärt mycket osäkerhet.
Stegra och Hybrid satsar miljarder för att få till fossilfritt stål. Men hur går det egentligen? Lyssna på Ekonomiekot extra.
Fem över halv tolv i P1. Nu medierna, vårt program om journalistik som den här veckan har den första intervjun med Iranexperten som anklagats för att vara en del av en påverkansoperation, Rusbe Parsi. Programledare Martina Pierrot.
Historiskt massiva överbelastningsattacker mot SVT i veckan.
Helhetsbilden är oerhört allvarlig. Under mina år på Sveriges Television så har jag inte varit med om något liknande.
Nätet lägger ner, skärmarna lägger ner, klockorna lägger ner.
Och så första intervjun med Rusbe Parsi sedan han fick sluta på Utrikespolitiska institutet.
Ja, som min jurist sa, du frias i domen men fälls i domskäl.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. Kraschad sajt, döda LED-skärmar, sändningar som inte går ut och en strulig app. Ja, det har varit SVTs verklighet den senaste dryga veckan. Bakom det här ligger flera systematiska överbelastningsattacker av historiska mått. En efter en har de avlöst varandra och orsakat felmeddelanden, svarta rutor och regnbågsfärgade kalibreringsränder över hela skärmen. Vad är det egentligen som händer och hur säkrade är SVT för externa attacker när uppdraget säger att SVT ska kunna sända i kris eller krig, oavsett vad? Vi tar det från början.
Jag kom in vid 3:30 när jag börjar och slår på datorn och sen plötsligt så slocknar allting.
Nej, förra torsdagen började inte riktigt som vanligt för SVT Morgonstudions programledare Karin Magnusson.
Nätet lägger ner, skärmarna lägger ner, klockorna lägger ner och vi inser att det måste varit strömmen som har gått.
Ja, den här kaosartade dryga veckan började med ett elavbrott förra torsdagen som höll i sig flera timmar. Morgonstudions sändning kom igång först vid 7:30 tiden. Dessutom påverkades SVTs och Sveriges Radios interna telefoni samtidigt.
När vi kom in i studion så hade vi ju inga LED-skärmar. Vi hade kamerorna fungerade inte. Så det fick ju vi såklart ta hänsyn till.
Hur arbetade ni då?
Man får hitta alternativa lösningar. Skriva manus för hand. Så att det är väldigt mycket liksom nödlösningar. Men alla var väldigt fokuserade på att försöka få igång en sändning.
Vad tänker du om allt det här som har hänt nu den senaste gångna veckan?
Jag tror att det höjer våran krisberedskap.
Men elavbrottet, ja, det var bara starten på en riktigt, för att uttrycka det i klarspråk, tekniskt rövig strulvecka. För blott 3 dagar senare, i söndags, så utsattes SVT för en överbelastningsattack.
SVT har just nu tekniska problem på våra plattformar. Vi jobbar med att lösa problemen och här är därför en kortad rapportsändning.
Det blev den första i raden av många överbelastningsattacker som påverkade delar av sändningarna SVT Play och SVT-appen. Det fortsatte på måndagen.
Sveriges Television, som de senaste veckorna har haft flera tekniska problem, drabbades igår av den största överbelastningsattacken i företagets historia. Och idag så inträffade nya attacker.
Och även på tisdagen.
Vi har tyvärr tekniska problem med våra lokala nyheter. Vi hoppas att vi ska kunna visa.
Och på onsdagen.
God morgon, säger vi till dig som nyss har börjat titta. Ännu en dag där SVT har utsatts för en överbelastningsattack. Det här är en av flera.
Nej, men det senaste är ju en DDoS-attack, det vill säga en överbelastningsattack mot våra servrar som har startade söndag kväll. Och sen har de avtagit och kommit tillbaka.
Adde Granberg är teknikdirektör på SVT.
Han befinner sig mitt i arbetet med att försöka stoppa de pågående attackerna. En expertgrupp har tillsatts. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bistår SVT. Polisen har på eget bevåg inlett en utredning och mötena avlöser varandra.
Nu sitter vi här, jag vet knappt vilket dygn det är nästan, men det är i alla fall, jag vet faktiskt inte vilken dag det var. Natten till onsdag hade vi den senaste.
En överbelastningsattack, en så kallad DDoS-attack, är ett orkestrerat medvetet anfall för att slå ut webbplatser och digitala tjänster. Genom att en stor mängd datorer samtidigt försöker gå in på en sajt så blir resultatet att inga vanliga, riktiga användare kommer in på sajten. För SVTs tittare och användare märks det genom felmeddelanden.
Det blir ju inte någonting som är trasigt. Ett överlastningsattack är inte att förstöra någonting. Det är ju egentligen bara att skapa ett hinder eller en blockad för den datan som kommer in och skapa någon form av uppmärksamhet. Mm.
Men det är alla digitala tjänster som har drabbats, eller är det också de marksända sändningarna?
Ingenting i marksända sändningar, linjära sändningar, viktigt meddelande är drabbat eller påverkat runt den här typen av attacker alls. Och där ligger liksom grunden till vår beredskap och det uppdraget vi har. Utan det kan upplevas på de digitala tjänsterna eller har upplevts på de digitala tjänsterna.
Det stora strömavbrottet var bara en olycklig incident och ingen attack utifrån enligt Adi Granberg. Men SVT, som ju ingår i det svenska totalförsvaret och som har ett beredskapsuppdrag, ska kunna sända även under strömavbrott och överbelastningsattacker. Med den gångna veckan som facit i hand, hur väl rustade är SVTs beredskap och hur nöjda är de? Och om en växande andel av SVT-publiken inte tittar via det marksända nätet utan finns digitalt, har man då levt upp till sin totalförsvarsplikt om man bara kan säkra de marksända sändningarna?
Vad säger det här om SVTs beredskap?
Ja, än så länge tycker jag att det säger att den är ganska god att nå ut och klara VMA och klara våra sändningar, det som liksom ligger i botten för vårt tillstånd. Sen är ju inte, vi vet att publiken inte nödvändigtvis är där vi har den robustheten just nu, utan de har en annan förväntan. Där vi nu hoppas att liksom vårt tillstånd och det vi verkar under följer med den rörelsen som publiken tar och att vi får både medel och resurser för att faktiskt få ett stöd eller kunna stärka den digitala beredskapen.
I och med att det nya sändningstillståndet för public service ska ju bli teknikneutralt, så borde väl det innebära att även de digitala tjänsterna måste vara robusta nog att kunna stå emot attacker också?
Ja, när vi ser det sändningstillståndet så måste vi ju jobba mot det såklart. Än så länge har vi inte det sändningstillståndet i hand.
Men om det då innebär att det är teknikneutralt, hur ska ni då göra för att stärka upp de digitala delarna?
Jag tror att ingen kommer någonsin kunna garantera att man kan stå emot oavsett vilken typ av attacker man får. Vi kommer göra det som krävs för att göra det. Säkerligen behöver omfördela medel. Vi är inte där än, vi har inte det sändningsförståndet. Så att, ja, just nu gör vi faktiskt det bästa vi kan för att klara den digitala distributionen, och sen kommer vi behöva prioritera annorlunda.
Är ni helt nöjda så som det har sett ut den gångna veckan?
Ja, men jag skulle aldrig kunna sitta här och säga att jag var helt nöjd eftersom det har varit påverkan. Jag skulle ha ett system som aldrig får en påverkan. Men det är ju samma problematik som flygbolagen har. De vill inte heller tillverka ett enda plan som störtar någonsin. Det är lite så jag ser på den här situationen. Så svaret är absolut inte nöjd. Jag är säker på att vi kan göra massa saker bättre hela tiden. Vi jobbar på det. Vi lär oss hela tiden, men det är också nya utmaningar vi står inför. Inte bara Sveriges Television utan hela den samhällsrörelsen i digitalisering.
Och SVT är faktiskt inte de enda som utsatts för överbelastningsattacker i veckan. BankID, Swish och Arbetsförmedlingen är bland de som också drabbats. Statsminister Ulf Kristersson skräder inte orden om det inträffade.
Sverige är under attack i bemärkelsen att enormt omfattande cyberattacker som pågår hela tiden.
Jag tror att vi är inne i ett samhällsklimat där det finns aktörer som vill visa att de kan påverka Så jag ser inte att det är direkt en attack mot Sveriges Television. Jag ser snarare att det är faktiskt en attack mot samhället.
Mitt mellan överbelastningsattacker och strömavbrott har det veckan även kommit kritik mot vilka servrar SVT använder sig av. Internetoperatören Bahnhof gjorde i veckan en undersökning och fann att SVT använder sig av den amerikanska molntjänsten Amazon Web Services. Så här sa Bahnhofs vd John Carlung till podden Kvartal idag.
Man gör sig beroende av ett amerikanskt molnföretag som i förlängningen är en lyder under Cloud Act och Donald Trumps nyckfullhet i princip. Det är att lägga ut viktiga delar av svensk infrastruktur till någonting som man egentligen inte har kontroll över.
Adde Granberg, teknikdirektör på SVT, håller inte med om bilden som Bahnhof målar upp. Att Amazon, dess ägare Jeff Bezos eller USAs president Donald Trump med ett enkelt knapptryck skulle kunna stänga ner SVTs kanaler.
Sveriges Television skulle inte bara ha en amerikansk leverantör som du med en knapptryckning kan stängas av. Så den informationen finner jag inte ens. Nej, svaret, enkla svaret är nej, det stämmer verkligen inte.
Ligger delar av SVTs system på Amazons servrar?
Nej, men vi har nog utspritt, men det ligger nog inga känsliga delar på Amazons system som gör att de skulle kunna sätta Sveriges Television i någon form av gungning. Så det svaret är nej.
Men ni har det utspritt på externa servrar?
Jag kan ju inte gå in, jag skulle aldrig gå in på exakt hur infrastrukturen ser ut. Men man har inte bara allting på en server utan redundans och resiliens själv. Så kan jag uttrycka mig.
Men är det rimligt att ett public service-bolag som SVT som en del av totalförsvaret förlitar sig på ändå osäkra amerikanska molntjänster som man inte har full kontroll över?
Jag är nog inte den personen som har sagt att vi förlitar oss på amerikanska molntjänster som vi inte har kontroll på, så det får stå för någon annan.
Fortfarande betraktas överbelastningsattacken som pågående och det råder ingen tvekan om att det är en attack med historiska dimensioner.
Helhetsbilden är oerhört allvarlig. Under mina år på Sveriges Television så har jag inte varit med om något liknande, men det säger väl lite grann också om tidens tand. Det blir mer sofistikerade angrepp och vi ser ökade utmaningar på våra system. Men sen blir vi vår själva vår fälla när vi kommunicerar att vi har problem. Det är ju det som är syftet med hela attacken. Så helst skulle jag inte vilja prata om det alls.
Varför vill man åstadkomma det, att ni ska visa er svaga?
Någon vill visa sig att de kan påverka oss. Det är det som är syftet. Och när jag påtalar att de har lyckats i någon form så har ju de uppnått sitt mål.
Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några nyhetsostron från veckan som gått.
Handelsbankens tv-kanal EFN fortsätter sin rekryteringsräd i Mediesverige. I veckan stod det klart att Leo Lagercrantz lämnar rollen som chefredaktör och utgivare för EFN. Och i svallvågen efter det har det utbrutit något av ett ordkrig mellan Dagens Industris chefredaktör Peter Fällman och Leo Lagercrantz. Detta då den som kommer ersätta Lagercrantz som EFNs chefredaktör är Dagens Industris mångåriga nyhetschef Anders Hägerstrand. I veckan lyckades EFN dessutom rekrytera reporten Patrik Höjset. I en intervju i Dagens Media går Fällman till attack. Att någon skulle välja att jobba på EFN av någon annan anledning än pengarna säger han sig ha svårt att förstå. Citat, att jobba på EFN är som att skrika in i en kudde om du jämför trafik mellan dem och oss. Han menar även att EFN bara rekryterar journalister som passerat sin topp. Leo Lagercrantz svarar att han inte håller med, att de är mycket nöjda med rekryteringarna och att de ser framtiden an med stor tillförsikt. Dokumentärserien Den svarta svanen fortsätter skapa uppståndelse i Danmark. Serien fick stor uppmärksamhet förra året då den med hjälp av smygfilmat material visade kopplingarna mellan Danmarks undre värld och en rad välrenommerade jurister och företagare. Nu har två nya avsnitt släppts som visar hur polisen använt infiltratören Amira Smajic för att spionera på danska TV2. Enligt dokumentären har Smajic fotat av källskyddat material som hon sedan vidarebefordrat till polisen. I veckan har både den danske justitieministern och ordföranden för Danska Journalistförbundet reagerat starkt på uppgifterna. Det här skriver tidningen Journalisten.
I slutet av januari i år släppte TV4 en granskning som kopplade utrikespolitiska institutets Mellanösternchef Rusbe Parsi till ett iranskt påverkansnätverk. En extern utredning startades av UI som kom fram till att han inte ingått i en iransk påverkanskampanj. Ändå fick han lämna sin tjänst. Nu ställer Rusbe Parsi upp i en intervju för första gången sedan den externa utredningen publicerades den 12 maj.
Vad är det som har hänt? Har du fått sparken eller bara kan vi reda ut det där?
Nej, men vi har kommit överens om att vi ska skiljas, som det heter på Hollywoodspråk. Jag var ju överraskad, det kan jag ju säga, så att säga, när vi kom dit hem. Men det är väl också så ibland med utredningar som man inte riktigt håller koll på, att de hamnar någonstans där man inte riktigt vet vad man ska göra med dem.
I den drygt 40 sidor långa rapporten om Rusbe Parsi har en huvudfråga att reda ut varit: vad var egentligen Iran Experts Initiative? Det nätverk av Iran-experter som i synnerhet under kärnteknikförhandlingarna 2014-2015 hade möten med företrädare för den iranska regimen. Var det ett påverkansnätverk, styrt och finansierat från Iran? Utredarna skriver, citat: "Vi har i vår utredning inte funnit något stöd för påståendet att Rusbe Parsi skulle ha ingått i en av Iran orkestrerad påverkanskampanj." Och citat: "Vi har inte heller funnit några belägg för att den iranska regimen i någon omfattning av betydelse skulle ha finansierat de aktiviteter som involverat Rusbe Parsi som medlem i IEI-nätverket." Slutcitat. I mediernas intervju med Rusbe Parsi från i februari i år och i en debattartikel i Expressen så sa han att brittiska utrikesdepartementet varit en av huvudfinansiärerna av Iran Experts Initiatives möten 2014. Men det stämmer inte riktigt, visade det sig. Finansieringen av mötena 2014 stod istället Heinrich Böll-stiftelsen för.
Tyska Heinrich Böll-stiftung, alltså den tyska miljöpartiets stiftelsen. Alla partier i Tyskland har en stiftelse.
Men mellan 2017 och 2020 finansierades Iran Experts Initiatives möten mycket riktigt av brittiska UD.
När det var tyskarna så var det framförallt att då fanns inget avtal. Så det var frågan, liksom, kommer det kunna bli ett avtal? Och sen senare med britterna, då var det därför att Trump hade kommit in och lämnade avtalet. Så då var frågan, kommer avtalet överleva? Och hur mycket kommer iranierna bry sig om ett avtal där amerikanerna inte är med?
Du har ju tryckt väldigt hårt på just den här finansieringsbiten, att det är brittiska utrikesdepartementet som har stått för betalningen. Hur kommer det sig att du missade att det var liksom ett senare skede än de här mötena som var aktuella?
Men det var ju därför att det var det som jag hade, så att säga, låg närmare i tiden, så att jag kommer ihåg det bättre.
Pengarna som sökts för Iran Experts Initiative har gått via föreningen EIRG, European Iran Research Group. En ideell förening registrerad i Sverige där flera av IEI-nätverkets experter varit med. De beskrev sitt uppdrag som att de skulle sträva efter en, citat, stark relation mellan europeiska länder och Iran som främjar dialog, ömsesidig respekt och hållbar utveckling, slutcitat. Rusbe Parsi har haft med EIRG i sitt CV när han sökte jobbet på UI, men i rapporten får UI kritik för att ha ägnat ett så, citat, förstrött intresse åt vad EIRG är för förening och vad de ägnar sig åt. Och Rusbe Parsi kritiseras för att inte ha varit tillräckligt transparent mot UI kring mötena med iranska regimföreträdare.
De skriver i rapporten så här: "Vi anser inte att det är förenligt med ansvaret för Mellanöstern forskning och analys vid UI att Rusbe Parsi som programchef och medlem i UIs ledningsgrupp samtidigt genom sin förening i skymundan bildar opinion och driver på för utvecklingen av förbindelserna med ett av länderna i MENA-regionen." Vad tänker du om den formuleringen?
Skitsnack. Enkelt uttryckt, till att börja med, den här föreningen pysslade med saker och ting som rörde specifikt Iran ett antal år innan jag kommer till UI. Så det är det första. Och det andra är, det sker inte i skymundan. hade skett i skymundan så hade det inte funnits ett bankkonto och en registrerad förening, samarbete med deras utrikesdepartement etc. etc. Och som sagt, på den tiden vi gjorde det så fick vi stöd från de här departementen just därför att de ville att vi skulle försöka klura ut de här sakerna. Och UI kan liksom inte med en halvtidstjänst, vilket är det enda jag haft på UI, komma och hävda att det jag gjorde 10 år tidigare är någonting som är oförenligt med det de gör nu.
Var det opinionsbildning ni sysslade med, skulle du säga?
Nej, det är lite svårt att ägna sig åt opinionsbildning om de enda man jobbar med är utrikesdepartement. Det är inte som att svenska utrikesdepartementet eller brittiska utrikesdepartementet är så naiva. Så att om vi kommer med en analys som de vet baserar sig på vissa typer av interaktioner, att de skulle ta det för dagsens sanning. Eller ens att vi skulle påstå att det är dagsens sanning. Så det vet jag inte. Jag förstår inte vad opinionsbildning i det läget i så fall är.
Ja, men det är väl i så fall opinionsbildning för en liten och väldigt mäktig krets då?
Ja, men det är ju de som har bestämt sig för att betala för att vi uttaget ska kunna göra det. Så i så fall så har de ju själva varit med på det innan vi ens har gjort det.
Till oss på medierna så sa Rospe Parsi i februari att hans möten med iranska regimföreträdare inte varit en nyhet vare sig för svenska utrikesdepartementet eller utrikespolitiska institutet. Då säger du nej, det var ingen nyhet för dem som var så att säga avnämarna. Och för mig är ju då avnämare någon man rapporterar till, så att säga. Men enligt utredningen så hade du ju ingen formell kontakt som du avrapporterade till i anslutning till de här mötena med IEI. Hur?
Nej, där skulle jag nog säga att de leker med orden. Så avnämare i meningen att någon jag diskuterade frågade mig, ja, jag åkte till svenska utrikesdepartementet. Det gjorde jag ju redan när jag jobbade för EU av uppenbara skäl. Och det var ju, jag berättade ju för dem vilka vi träffade. Sen är ju det här som sagt, när vi pratar 2014-15, det är över 10 år sedan nu. Så att det är ju inte så att de som då var med är de som är på UD nu. Så att om de fallerar sitt institutionella minne, det bär inte jag något ansvar för. Men jag vet vilka jag träffade då. Det här var någonting som vi gjorde via vår ideella förening som en grupp experter i Europa. Så den enda formella skyldigheten vi hade, det var ju att avrapportera till tyskarna som finansierade det. Och sen så småningom till britterna som finansierade det. Och det gjorde vi ju.
De skriver att det är oklart om UD vid den här tiden, alltså jag antar att de menar då 2014-2015, kände till existensen av det här nätverket.
Det är en sån väldigt märklig bild, så att jag vet inte riktigt vilka adjektiv jag ska använda. Jag har med mig ett kontrakt som du kan se från 2015, tror jag det är. Där vi får 365 000 riksdaler av svenska utrikesdepartementet för att organisera en konferens i Teheran tillsammans med European Council for Foreign Relations och det iranska utrikesdepartementets forskningsavdelning, som är kontaktytan alla måste vända sig till om de vill göra någonting i Teheran. Vi var tvungna att lämna tillbaka pengarna för att ingen av oss vågade åka till Teheran. Men de andra lyckades åka dit. Jag tror även Carl Bildt var närvarande. Och den offentliggjordes. Så att hela den här liksom antydan och insinuationen om att svenska UD varit på något vis helt aningslöst kring vad den här föreningen ägnat sig åt och vad det här nätverket gjort ut på, det är, tror jag, på rent svenska vi kan kalla för skitsnack.
Rospe Parsi har varit kritiserad i flera års tid för att i sina analyser vara regimtillvänd och vara alltför okritisk mot Islamiska republiken. Det här tas också upp i rapporten. Bland annat så skriver de att de har noterat att du haft förhållandevis lite att säga om den bekymmersamma utvecklingen i Iran sen kärnteknikavtalet. Och att du ger en ensidig och ibland regimvänlig bild. Vad säger du om det där egentligen? Alltså har du gett den svenska publiken en väldigt ensidig bild av Iran?
Nej, I'm sorry, men det är dravel. Jag hade tagit det på allvar om det hade kommit från någon som kan Iran. Jag har skrivit om den försämrade situationen i Iran. Jag har vittnat i den enda rättegången mot någon som ställts inför rätta för massavrättningen 1988. Det är mer än vad de här personerna som anonymt refereras till i den här rapporten har gjort.
Vad beror det här på då? För att jag menar, den här kritiken dyker ju upp hela tiden mot dig. Att du framstår som att du fokuserar i alla fall mindre än vad man borde göra på de grymheter som den här regimen står för och som har förvärrats de senaste åren. Varför blir det alltid så här då kring dig?
Nej, men jag tror att det är så här. Det finns såklart som alltid flera variabler. Men en av dem, om vi tar den, så att säga, den iranska diasporan, det är ju att de vill ha röster som kan hjälpa dem med terapin med traumat, helt enkelt, Iran. Eller snarare den islamiska republiken. Och det är ju så att säga trauman som är fullt förståeliga. Men det är inte min uppgift som forskare att agera terapeut i det offentliga. Så att jag tror att vad de egentligen är ute efter är någon som kanaliserar deras ilska och kanaliserar deras politiska behov. Vi har haft det som ett stående skämt bland en del av oss som jobbar på UI, men också bland andra Iran-experter. Att om jag skulle säga samma sak och skriva under med Robert Persson, så kommer det inte tas emot på samma negativa sätt. Så det handlar liksom på sätt och vis om att jag säger det. Om jag säger att solen går upp, så måste någon säga någonting om det.
Men det som du framstår som, eller det som dina kritiker tycker att det framstår som, det är ju på något sätt att i de här resonemangen så vill du på något sätt bevara den islamiska republiken.
Nej, jag är inte ute efter att bevara den islamiska republiken, men jag vill först se någon som faktiskt kan ta bort den. Iranier generellt sett i världen, eftersom de flesta av dem som lämnade landet flydde i olika vågor, har tillhört, de har haft hög utbildning, som har tillhört någon sorts utbildad medelklass. Och det innebär att de har varit högpresterande var de har hamnat. Så jag brukar säga att de är som Stålmannen. Men det finns ett kryptonit som får dem, inte alla såklart, men många att tappa koncepterna. Och det är Iran. Det vill säga att du kan ha en normal professionell konversation om vad som helst, men så fort Islamiska republiken och Iran som land kommer upp, då är plötsligt kompassen väldigt svajig.
Men vad tänker du ändå om den här diskussionen om påverkansoperationer och desinformationskampanjer och allting som ändå som har ju en relevans också i västvärlden? Det är ganska högt tryck från utländska säkerhetstjänster och utländska aktörer mot Sverige och andra västländer.
Ja, och samtidigt är det så här, säkerhetstjänster i västvärlden och utanför västvärlden ägnar sig ständigt åt det som numera kallas för påverkansoperationer. Så det är det senaste modeordet. Alla har blivit lite lätt mer hysteriska. Det vill säga det finns en påverkansoperation i varenda buske. Och då är frågan, när den definitionen till slut täcker allt från jag har en åsikt, jag har skrivit en rapport, jag har gjort X eller Y. Om allt är påverkansoperation, då har den ju analytiskt inget som helst värde. Däremot så blir det ju väldigt användbart politiskt tillhygge. Så fort någon säger någonting du inte tycker om, ja, då är de en nyttig idiot som en del av en påverkansoperation. Så kan man ju hålla på om man tror att man är i lekskolan eller är en halvlitterat svensk riksdagsledamot. Men det är ju inte särskilt imponerande, vare sig analytiskt eller politiskt.
En påverkansoperation från en antagonistisk stat. Visst, man kan raljera om det hur mycket man vill, men till syvende och sist så är ju det ändå ett begrepp som finns av en anledning. Men det är väl relevant att man har de här diskussionerna i alla fall. Och om man från Irans sida skulle vilja bedriva inflytande över svensk media och få ut sitt narrativ, så kanske man skulle vända sig till en prominent Iran-analytiker som kan persiska, som du själv, så att säga.
Ja, men jag tror att det skulle ju, när vi tittar på det vi vet i alla fall, det som har kommit ut offentligt om vad ett land som Iran gör i västvärlden i taget, så är det ju oftast så extremt klantigt. Så att det är ju liksom, det är nog att förvänta sig lite för mycket av deras, alltså de ska vara så sofistikerade. Finns det påverkansoperationer? Det är klart det gör. Jag säger inte att det inte finns. Skillnaden är att om man har en mindre av en åsiktskorridor, om vi nu ska använda det modeordet, om man har en mer levande debatt, så kan man liksom analysera sakargumenten mycket mer och komma fram till, finns det något vettigt i detta eller inte? Istället för att kasta paj på varandra och säga att det är en påverkansoperation och sen så dör konversationen.
I flera år har Rospe Parsi varit en av de mest frekventa expertrösterna i svensk media om Mellanöstern i allmänhet och Iran i synnerhet. Men sen TV4s granskning och den efterföljande utredningen från UI, så har samtalen slutat komma.
Ja, där kan vi prata om den verkliga påverkansoperationen i så fall. För jag har inte fått vara med i media alls. Det vill säga ingen har velat ta med mig under den här utredningen. Och vad som händer nu återstår ju att se, det vet vi inte. Så att om syftet var att tysta mig medialt, så har man ju lyckats. Och på ett rent personligt plan så har det ju verkligen inte varit en... Det var nog de tuffaste månaderna i mitt liv.
Både friad och fälld.
Ja, som min jurist sa, du frias i domen men fälls i domskälen.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi är tillbaka igen nästa vecka med ett nytt avsnitt. Missa inte det. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
Premiär för en ny serie här i P1, Skuldsamhället.
Jag tror det var ett snabblån då bara på 5-10 000 som jag visste att jag kunde betala av. Det är inte så farligt så pay av det sen. Tjuff bara, då blir det inte mycket pengar. Men så blir det inte.
Om svenskarna, ett av världens mest skuldsatta folk. Del 1, Pantsatt framtid, finns i Sveriges Radios app. Sök på Skuldsamhället.
I kanalen P1 kan du höra det första avsnittet i den här nya programserien imorgon eftermiddag 13:30.
Det är helt enkelt en försäkring att vi ska ha stabil och koldioxidfri och icke-volatila elpriser framöver.
Jättesatsningen på ny kärnkraft drar snart igång. Är 400 miljarder kronor väl använda pengar? Hör finansmarknadsminister Niklas Wykman i Ekots lördagsintervju från tidig lördag morgon i appen SR Play och 12:55 i P1.
Och nu, Ekonomiekot Extra, om vägen mot det gröna stålet. Två stora parallella satsningar i norra Sverige vill revolutionera stålindustrin, men det finns hinder på vägen. Programledare Erika Mårtensson.
Ett av de största projekten i svensk industrihistoria.
Det talas om en stålrevolution i norra Sverige, men det saknas inte hinder.
President Trump said he's going to raise steel tariffs to 50%.
Det skapar fruktansvärt mycket osäkerhet och det är ganska uppenbart att det tar en hel del fokus från vår tids största utmaning som ju faktiskt är klimatfrågan.
Trump har slagit till med massiva ståltullar som kan sätta branschen i gungning. Samtidigt i veckan bjöd uppstickaren Stegra in för att visa upp bygget av sitt nya stålverk i Boden. Ett bygge som redan kostat över 30 miljarder.
We strongly believe that this project is the best project in Europe.
Nu frågar sig en hel del hur satsningarna på grönt stål ska undvika samma misstag som kollapsade Northvolt. Här är Ekonomiekot Extra. Jag heter Erika Mårtensson. Stålindustrin är ju en av de allra största utsläpparna av koldioxid. Och sen några år tillbaka så pågår en mindre revolution inom det här området och mycket händer här i Sverige. Lite förenklat så kan man säga att stålproduktionen ska lämna kol och istället använda el i flera processer. Och Sverige står i blickfånget när det gäller den här omställningen. Gert Nilsson är här idag, teknisk direktör på Järnkontoret som är en branschorganisation. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Ja, hur avgörande är det här som händer i Sverige just nu skulle du säga?
Det är väldigt avgörande. Man skulle kunna säga så här att under lång tid så har ju stålindustrin i världen klarat sig på att säga att stål är avgörande för samhällsbyggandet och vi får leva med utsläppen. Vad vi har sagt i Sverige är att det där är en sanning med modifikation. Det går att göra någonting åt utsläppen och genom att vi har visat det så har vi nu tvingat resten av världen att förhålla sig till det. Och det betyder att alla måste göra en kalkyl, alla måste titta på vad kostar det och vad är värdet av att minska utsläppen. Men man kan inte längre gömma sig bakom det faktum att det inte går.
Jens Kjärman är också med idag från en studio i Luleå. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Du är journalist på Dagens Industri och bevakar näringslivet i norra Sverige. Vad säger du? Var är vi liksom just nu i den här processen?
Ja, men håller vi oss till Stegre då, som du nämnde, så börjar det vara på allvar nu för att nästa år ska produktionen vara igång. Så att, det är lite upp till bevis för den satsningen.
Mm. Jag tänker att vi börjar lite med att skaffa oss lite koll på vad det är vi pratar om här. Det är alltså två stora konkurrerande projekt som det handlar om. Vi har Stegra som i höstas bytte namn från H2 Green Steel. Och det här är då ett systerbolag kan man säga till Northvolt med delvis då samma ägare och investerare. Och just nu så håller Stegra på att bygga ett nytt stålverk i Boden. Och så har vi Hybrit som är en gemensam satsning mellan det helstatliga gruvbolaget LKAB, statliga Vattenfall och stålbolaget SSAB som delvis också har statligt ägande genom LKAB och den finska staten. Och både Stegra och Hybrit har samma grundidé att man ska tillverka stål mer fossilfritt genom att använda el och vätgas i produktionen. Gert, jag tänker om du ska försöka förklara det där på ett litet enkelt sätt. Vad är det för liksom ny teknik vi går mot här?
Den malm vi gräver upp i marken är ju i form av oxid, alltså järn plus syre. Man kan jämföra med rosten på sin bil, det är också en järnoxid. Och då måste man, för att kunna använda järnet, måste man få bort syret. Och i 1000 år har vi gjort det genom att smälta malmen och tillsätta kol. Syret gillar kol bättre än järn, så det lämnar järnet och går över till kolet. Nu väljer vi istället att använda vätgas. Syret gillar också väte bättre än järn, så att det går över till vätgasen när vätgasen kommer i kontakt med malmen och vi får ut ett rent järn. Skillnaden är då att istället för koldioxid som restprodukt så får vi vatten.
Mm. Tidplanen då för de här båda projekten har varit lite svajig och fått flyttas fram flera gånger.
Det är klart att vi nog initialt hade för höga ambitioner om hur tidigt och snabbt man skulle kunna komma igång. 2026-2027 är ute ur bilden i dagsläget.
Sa LKABs Niklas Johansson i höstas till SVT apropå att deras miljötillstånd dröjer. Och efter det så har LKAB också lämnat besked om att man väntar med beslut när det gäller bygget. Stegra, de skulle haft produktion igång sedan ett år tillbaka egentligen enligt de ursprungliga planerna. Men flera gånger så har förseningar kommunicerats. Så här lät det till exempel i början av 2024 i samband med att bolaget säkrat sin finansiering.
Bolaget H2 Green Steel har nu säkrat 75 miljarder kronor för att bygga sin stålfabrik i Boden. Samtidigt meddelar bolagets vd Henrik Henriksson att produktionsstarten försenas.
Det vi siktar på nu är att någon gång i början på 2026 så drar vi igång. Tillsammans med alla intressenter så har vi valt då att starta en eller två månader senare.
Och i år så har bolaget mött en motgång också när man fick nej på statligt miljardstöd. Det har också kommit en del kritik mot de här satsningarna, bland annat för att det inte är säkert att de blir så lönsamma. Och sen har vi då batteribolaget Northvolt som gick i konkurs i våras. Efter det så är det många blickar som har riktats mot Stegra. Och en del undrar om Stegra också kommer att få problem. Riskkapitalisten Harald Mix har ju varit med och grundat både Northvolt och Stegra.
Vi ska lansera ett av de största projekten i svensk industrihistoria. Vi ska bygga det första stålverket i Europa på 50 år och producera 5 miljoner ton grönt stål. Mer än hela Sveriges nuvarande stålproduktion. Vi ska skapa tusentals nya jobb i Norrland tillsammans med Northvolt i Skellefteå som vi startade för 5 år sedan.
Så sa Harald Mix i sitt sommarprat för 2 år sedan. Och det blev ju så som han sa, tusentals nya jobb, men det blev ju också konkurs för Northvolt i våras. Men Stegra då? Så här låter det i Boden just nu där Stegra håller på att bygga sitt stålverk och sin vätgasfabrik. Häromdagen så hade bolaget bjudit dit en massa folk för att visa upp det här bygget och ge en positiv bild av hur det går för bolaget. Ett 30-tal investerare och kunder och ett gäng journalister kom dit.
Our intention with this event is to give you as investors but also analysts and also press an opportunity to get an update on where we are in the company.
Stegras vd Henrik Henriksson hälsade välkommen och i publiken där fanns både kunder och journalister med kritiska frågor men också många redan frälsta. Ekonomiekots reporter Erika Sundén träffade Maria Pernard från en av kunderna, lastbilstillverkaren Scania.
Ganska stor skillnad från när jag var här förra gången i höstas. Känns det som att det här är ett projekt som du tror på?
Absolut. Sen så är det ju förenat med stora svårigheter eller utmaningar såklart. Men jag tror att det behövs för den gröna omställningen.
We strongly believe that this project is the best project in Europe because we have been assessing many others projects and we think that Boden projects benefit from the best area.
Det bästa projektet i Europa inom sin bransch, sa Asia Guar från franska investeraren och ägaren riskkapitalfonden Demeter. Jens Kjärman på Dagens Industri, du var ju också där i Boden häromdagen. Varför gjorde Stegra det här?
Det är ju två skäl som jag ser det. Och det första och kanske viktigaste är ju att efter Northvolt kollaps har ju blickarna riktats mot Stegra i Boden. Och då vill bolaget skingra de farhågor som finns genom att berätta mer om det här projektet för investerare och kunder och press. Det andra är ju att Stegra som bolag vill vara redo för en börsnotering i början av 2030-talet. Och då är ju den här typen av dagar en del av paketet som ett blivande börsbolag så att säga ska klara av.
Gert Nilsson, Stegra ska ju ha hela sin verksamhet i Boden när det är tänkt. Vad är det för produkter som ska liksom komma ut därifrån när det är klart?
Ja, det är varmvalsad stålplåt i olika kvaliteter. Antar jag har inte sett närmare på deras produktprogram, men det är, man kommer att tillverka ungefär samma produkter som andra europeiska stålverk.
Mm, och sen är det vätgas som man ska kunna...
Sen ska man göra vätgas av el, ja.
Och järnsvamp?
Ja, så är det. Och järnsvampen har man ju då tänkt använda för egen del. Alltså den är ju till för att försörja stålverket med råmaterial. Men det är ju också möjligt att sälja järnsvampen separat.
Och malmen då, den ska de ju inte fixa själva utan den ska de köpa in från annat håll.
Så är det. Och det har ju varit långa diskussioner kring malmbanans kapacitet och liknande. Och jag vet att det har varit diskussioner mellan LKAB och Stegra under lång tid om man kan få leveranser därifrån. Sen var det tal om att man skulle importera malm och sen har man återigen gått tillbaka till att det kanske kan bli LKAB-malm. Och det hänger ju naturligtvis ihop med LKABs egna satsningar och hur man väljer att göra det.
Tanken då, Jens, är ju att produktionen i det här nya stålverket ska dra igång om drygt ett år. Vad tror du, kommer de kunna hålla den här tidsplanen?
Ja, men det är ju en intressant fråga får man ju säga. Det var ju tal om att det skulle komma igång i början av 2026 och sen har det ju förskjutits till sommaren 2026 och nu talades det lite om hösten 2026 eller andra halvåret 2026. Men samtidigt, bygget har kommit rätt långt nu och det som Stegras vd säger, Henrik Henriksson, är ju att bygget har kommit för långt för att man ska åka på riktigt stora förseningar. Alltså att det skulle bli ett eller två år. Det säger han att det blir det inte i det här skedet, utan däremot kan det nog bli kanske en månad eller två eller någonting sånt. Men utan bygget kommer bli klart, utan den stora utmaningen framöver för Stegra är ju att få den här jätteanläggningen att fungera, som i praktiken, vilket Gert var inne på, är tre fabriker. Alltså det är ju en vätgasfabrik, det är en järnsvampfabrik och ett stålverk, och det där ska fungera tillsammans.
Och el är ju en nyckelpunkt här. Det är ju en central del för att Stegra ska lyckas. Men de har väl ännu inte blivit lovade den effekt som de faktiskt behöver, Jens? Hur stort problem är det där?
Man har ju en effekttilldelning så att man klarar att göra den vätgas, alltså full vätgasproduktion och full järnsvampsproduktion samt någonstans grova tal mellan 2 och 2,5 miljoner ton stål per år. Men ska man nå full produktion då, alltså 4,5 till 5 miljoner ton stål per år, då behövs det mer el. Och den tilldelningen har man inte ännu.
Vi har varit inne på el här nu, du var inne på malmbanan och så vidare. Vad finns det för utmaningar kring för Stegra här som du ser?
Elen är ju en då och osäkerheten där är framförallt vad kommer det att kosta. Kommer man kunna bli försörjd med el? Kommer man att få kontinuerlig leverans? Och vad blir kostnaden för att få sin järnsvamp in i produktionen? För om man jämför Stegra med Northvolt så kan man ju säga då att medan Northvolt hade kanske en för Europa ny teknik så hade man en tydligare marknad. Det fanns en stor efterfrågan på europeiska batterier. För Stegra är lite grann tvärtom. Man är i en bransch som är ganska vanlig och det finns stora, starka systemleverantörer, hög kompetens i Europa. Men marknaden är mycket tuffare. Här måste man ju komma in med någorlunda konkurrenskraftiga priser. Premien för grönt stål finns säkert där, men hur stor den är svårt att säga. Och man behöver ju ha kostnadskontroll. Och där ingår elen som den kanske viktigaste komponenten.
Mm. Stegra har hittills fått ihop finansiering på 75 miljarder kronor i riskkapital och lån. Och redan så har 33 av de här miljarderna spenderats enligt uppgifter som vi har då fått från Stegra själva. Så det är ju en hel del pengar som rullar här kan man säga. Jens, hur länge kommer de här pengarna att räcka?
Stegra själva säger att pengarna räcker alltså till hela den första fasen av fabriken, och i den ingår faktiskt en hel del som från början fanns i fas 2. Men om stålverket ska byggas ut då till full produktion på 4,5 till 5 miljoner ton stål, då behövs det mer pengar.
Vi lämnar Stegra en liten stund, för sen har vi också den här andra stora satsningen. 2016 gick LKAB, SSAB och Vattenfall samman i Hybrit-projektet. Och några år senare invigdes en pilotanläggning i Luleå.
Vi står faktiskt inför det största teknikskiftet i stålindustrin på 1000 år. Det är det vi pratar om här. Det är ett rejält kliv.
3, 2, 1, start!
Dåvarande statsministern Stefan Löfven var där och invigde. Och det här, det är ju ett samarbetsprojekt med statliga aktörer inblandade. Och det är framförallt gruvbolaget LKAB som har tagit på sig ledartröjan här. Hybrit och LKAB, vad är de vill åstadkomma?
De vill leverera fossilfri järnsvamp istället för att leverera järnmalm. Det är en mycket mer förädlad produkt. Och den kan då användas som råvara hos kunder med ljusbågsugna, kunder som idag tillverkar stål baserat på skrot. Och vi ser väldigt tydligt att skrotandelen kommer att öka i världen i framtiden. Det kommer att få fler som kommer att vilja tillverka på skrot. Och man kommer att behöva då stödja det med, också med järnsvamp som då blir den malm man kan använda tillsammans med skrot. Och här vill LKAB vara med.
Men som vi nämnt tidigare så har även Hybrit och LKAB drabbats av en del förseningar. Ekots reporter Erika Sundén, hon träffade nyligen LKABs avgående vd Jan Moström nere i en av bolagets gruvor. Och då sa han så här om varför man nu avvaktar lite.
När du ska fatta ett beslut så ska du vara övertygad om att du har en lönsamhetsstudie som du är trygg med. Och det är väl där vi är, utan vi kommer att fortsätta att jobba vidare. Och vi är trygg med en investering, då gör vi den. För det är så stora pengar och så stort ansvar att jobba med de här frågorna så att du skjuter inte från höften. Konsekvenserna blir en smula obehagliga om man har fel, gör fel.
Säger den statliga vd:n, och samtidigt så är han tydlig med att den här omställningen är central för LKAB för att bolaget ska kunna leverera rätt produkter till sina kunder.
70% av vår volym går ju till masugnar i Europa, och vi har ju en nära dialog med dem, och de flesta säger att det kommer inte att finnas masugnar i Europa 2035 och något eller några år plus minus det. Det är 70% av våra kunder. Så det är klart det är intressant för oss att ha kvar våra kunder i Europa.
Masugnarna försvinner alltså framöver, och då måste LKAB sälja det som funkar för deras kunder, de som alltså använder ljusbågsugnar istället, och då är det järnsvamp som gäller. Om vi ska jämföra de här projekten lite grann då, hur man ser på de båda. De kör ju liksom parallellt i varsin fil på samma motorväg just nu kan man säga. Gert, vad finns det för fördelar eller nackdelar med att vara först eller komma lite senare?
Den stora nackdelen med att vara först kan ju vara det Jan Moström är inne på, att investeringskalkylen är riskabel och det är stora plus och minus som ligger framför dem. Och det är klart att den som är först får ju vara försökskanin och se hur det går. Så är det. Samtidigt finns det naturligtvis ett marknadsvärde i att vara först.
Vad tänker du Jens, först eller sist?
Precis som Gert säger så är det lite vanskligt, men och det... Stegra vill ju gärna vara först, men de vill inte vara först för länge. De vill ju få in fler aktörer snabbt, exempelvis då LKAB och även då att SSAB får igång sitt nya stålverk i Luleå. För det är ju trots allt så att man får ju draghjälp och liksom acceptans för produkten om det är flera som kommer ut på marknaden och väljer samma väg.
Sen har vi ju såklart det osäkra läget i världen som vi också befinner oss i.
Vad händer med kriget i Ukraina? Vad händer med försvarsindustrin? Vad händer med handelskriget? Det skapar fruktansvärt mycket osäkerhet och det är ganska uppenbart att det tar en hel del fokus från vår tids största utmaning som ju faktiskt är klimatfrågan.
LKABs vd Jan Moström, och för bara en dryg vecka sedan då lät det så här.
President Trump doubling tariffs now on steel coming into the United States.
Speaking to steelworkers at U.S. Steel's Irvin Works in West Mifflin, Pennsylvania on Friday, President Trump said he's going to raise steel tariffs to 50%.
Just nu så är det 50% i tull på allt stål som importeras till USA från EU. Hur påverkar det här stålindustrin i Europa och de här svenska projekten?
Vi i Sverige exporterar ungefär 8% av vår export går till USA. Så man kan ju vända på det och säga 92% av vår export går inte till USA. Men om vi tittar på den delen så kan man säga så här att några svenska tillverkare finns redan i USA och kan tillverka innanför tullmurarna. Några svenska tillverkare har så unika produkter att kunderna i USA nog kommer att tvingas betala den här tullen för att komma åt produkterna. Och sen är det naturligtvis några då som kommer att drabbas av svår priskonkurrens och kanske inte lyckas sälja på den amerikanska marknaden.
Men kan det också finnas en risk att andra länder som exporterar stål till USA börjar försöka sälja på den europeiska marknaden istället?
Det är den stora risken. Alltså för europeisk stålindustri så är det mycket viktigare att vi kan freda då de som inte kan sälja sitt stål i USA längre, att vi kan freda oss från att de istället väljer att sälja stålet ännu billigare på den europeiska marknaden. Det är en betydligt större fråga för europeisk industri.
Mm. Vi har ju varit inne på det här med Northvolt också. Det var ju en jättesatsning som gick i stöpet. Jens, de här stålsatsningarna vi pratar om här, eller kanske framförallt att Stegra, vad kan de lära av Northvolts misstag?
Jag pratade med flera Stegra-chefer i tisdags och även gjort det tidigare här under våren. Och det alla säger är ju att den främsta lärdomen är att se till att den första anläggningen fungerar innan man gör något annat helt enkelt. Northvolts stora misstag var ju att man skulle planera för anläggningar i Tyskland och Kanada och USA innan man hade en fungerande anläggning i Skellefteå. Den andra lärdomen som jag tror Stegra har gjort och som de också pratar om, det är att tidigt få in industriell kompetens. Att få in människor som kan starta och driva en fabrik. För att Northvolt visar ju att utan produktion och ett kassaflöde, då tar pengarna slut otroligt snabbt.
Mm, jag tänkte på det där med pengarna. Northvolt lyckades ju liksom inte få intäkter innan pengarna tog slut. Skulle det kunna hända även för Stegra och Hybrid, Gert?
Absolut. Och det är naturligtvis det farliga loppet. Jag tror att så är det. Och det snabbaste sättet för Stegra att få in pengar skulle ju vara att man sålde sin järnsvamp snarare än att utveckla hela ståltillverkningsprocessen.
Men du tänker att järnsvampen, det är det som man snabbast skulle kunna få ut på marknaden och dra in pengar?
Den är en enkel produkt, den är ganska lätt att sätta pris på och jag tror att det är det som man snabbast kommer att kunna tillverka, sannolikt.
Om vi till sist då höjer blicken lite och försöker spana in i framtiden och på förutsättningarna för stålindustrin. Tanken är ju att nästa år så ska EU börja fasa ut de fria utsläppsrätterna. Det här handlar alltså om de utsläppsrätter som företag måste köpa för varje ton koldioxid som de släpper ut. Stålindustrin har tillsammans med en del annan verksamhet haft fria utsläppsrätter, men nu så är det alltså slut med det snart. Gert Nilsson från Järnkontoret, hur kommer det här att påverka Stegras och Hybrids och kanske då framförallt LKABs verksamhet?
Om den här andra omgången ETS, alltså utsläppshandelssystemet, går igenom, så kommer det att bli dyrare att släppa ut koldioxid i Europa. Och det är ju en stor del av lönsamhetskalkylen för de här satsningarna, att om det kostar att släppa ut koldioxid och vi inte gör det, så har vi den marginalen att istället lägga upp och kanske en lite dyrare process i starten med el och vätgas. Så det är en viktig del av kalkylen.
Jens, vad tänker du? Alltså, finns det någon risk här att EU ändrar sig här och försöker liksom rädda stålindustrin i Europa som fortfarande använder masugnar och kol, och så att det här inte riktigt blir så här?
Ja, den risken är ju uppenbar. Det är svårt att se att man skulle ta bort utsläppssystemet helt. Men däremot att man på något sätt luckrar upp det eller förlänger utfasningen är ju mer sannolikt.
Vad tänker du, Gert? Vad skulle det innebära om det är så det blir?
Ja, det är naturligtvis inte bra för de här satsningarna. Å andra sidan då så har EU gått ut och sagt att man kommer att införa det man kallar för lead markets. Alltså där man kommer att, åtminstone i statlig upphandling, betala en premie för den som kan erbjuda exempelvis då lågutsläppande stål. Så att det kan ju möjligen möta en del av problemet. Men det är klart att mycket av kalkylen bygger på att det kostar att släppa ut CO2.
Vi har ju pratat om olika utmaningar här, förseningar, miljardrullning och om tullar och politiska beslut som kan påverka stålindustrin mycket. Allra sist då, om man funderar på vad som egentligen ligger i potten här, vad skulle det betyda om båda de här projekten misslyckades, som vi börjar där, Jens?
Det skulle ju vara dåligt eller förödande för Sveriges som industrination, framförallt när det gäller självförtroende. Men om man då backa bandet lite. Jag tänker att i LKABs fall så är väl den mest överhängande risken att det är ju att man inte gör det alls, tror jag. För de har ju ändå en så pass lönsam verksamhet annars. Så skulle LKAB bestämma sig för att bygga, då kommer man nog ta sig hela vägen fram. Men visst, det skulle vara ett tufft slag för Sverige som industrination.
Håller du med om det?
Absolut, ja.
Om vi vänder på det då, om både Stegra och Hybrid blir framgångsrika, vad skulle det betyda för Sverige?
Ja, det skulle naturligtvis betyda mycket. Man kan säga så här att det finns ju, jag tror det var Helmut Kohl på sin tid som sa att i framtiden kommer bara Norden att tillverka stål i Europa. Det kommer bara vara här vi har förutsättningarna, och våra förutsättningar är bra. Det har vi på Järnkontoret hävdat länge. Så att jag tror att...
Det är klart du gör, du företräder ju branschen. Men ja, visst, absolut.
Så att vi är ett bra ställe att tillverka stål på, och jag tror att lyckas det så kommer vi att visa det ännu tydligare.
Vi får sätta punkt där. Ekonomiekot Extra är slut för idag. Ni hörde bland andra Gert Nilsson, teknisk direktör på branschorganisationen Järnkontoret, och Jens Kärrman som är reporter på Dagens Industri. Producent var Olof Winblad och jag heter Erika Mårtensson. Tack för att ni har lyssnat.
Vill du komma i kontakt med redaktionen kan du e-posta till ekonomiekotextra@sverigesradio.se. Klockan slår 12. Tillflykt. Hur outsägligt, ofattbart, att någonstans en ö där allt är ro, där fåglar sover, huvudet under vingen och ingen rädsla är i deras sömn. I viken krusas vattnet som när barn i drömmar skrattar. Vissa om att dag och ljus är till när de slår ögat upp. Så stilla som om de var sammanväxta, stenmur, träd och kor gemensamt andas. Oh, vilken ömhet, vilken smärta blandas här till dag. Oh, vilken kärlek. Sommarnatten strömmar och vinden susar mildhet, månen ler och du är nära och din skugga här. Morgonen gryr och ingenting flyr undan.
Margret Dahlqvist Ljungberg är kanske mer känd som bildkonstnär idag. Det finns ett museum i Ljungby som bär hennes och hennes mans namn. Men hon var också flitig författare och debuterade som poet 1947. 10 år senare kom hennes diktsamling Rapport om öar. Ur den boken hörde vi idag Anna Askarate läsa dikten Till flykt. Sedan var det violasten Timothy Redoubt som spelade Fantasia för soloviolin nummer 7 i S-dur, komponerad av Georg Philipp Telemann.
Vilka rosor ska man välja om man vill täcka en hel vägg? Och finns det några bra klätterrosor för riktigt kallt klimat? Här är trädgården med Pernilla och John.
Det är bra att du vattnar dina rosor, ja, Pernilla. Det tycker jag.
Ja, jag vet. Jag tycker faktiskt att det har varit så torrt i år på, nu på våren, så att jag tycker den behöver lite stödvattning.
Vilken ros var det här? Jag minns inte att jag har hört namnet på den.
Jag vill inte att du ska fråga det, för jag kommer faktiskt inte ihåg. Den här stod när jag kom, så jag vet inte namnet. Vet inte.
Men den är väldigt vacker och välklippt. Du har klippt enligt alla konstens regler. Du har väldigt friska blad och, aj då, just det, taggas.
Du ska inte börja köra in hela handen i rosen. Det är helt onödigt faktiskt.
Men du, jag vill upptäcka taggarna, för att så snart som jag tittar på en ros, det känns att jag bara blöder någonstans, för att jag har så pass många minnen av blod och rosor. För att de river mig nästan utan att jag vet, och sen plötsligt säger de, vad har hänt John? Du har ju blöd överallt på dina ben.
Det är så lite skönt ont på något sätt.
Man vet att man finns, man vet att man är en trädgårdsmänniska på grund av det här.
Idag ska det handla om klätterrosor och lite om taggar. Och du, Jan, ska berätta för mig vilken är som är den mest överskattade rosen.
Oj då, det kommer inte att bli lätt. Eller kanske det blir.
Välkommen till Trädgården med Pernilla
och Jan.
En podd från Sveriges Radio. Ja, men lika mycket som man älskar rosor, lika avig kan man ju ändå känna sig till taggarna. Vilken är egentligen den allra taggigaste rosen av alla?
Jag kan nog sagt att vresrosorna, Rosa rugosa, att de har flest taggar. Men de är små och snälla. Om du tar den vackraste klätterros, kanske av alla, Albertine, eller en av många vackra klätterrosor. Den har stora rosa blommor, jättefint, remonterar och allting. De taggarna borde vara illegala. Alltså det är helt sjukt. Alltså du kommer inte loss från den. Alltså man blöder ordentligt. Så ja, det finns ju någon med taggar, ja.
Jag tycker det låter helt förfärligt. Jag föredrar ju såna här lite taggfria, liksom lyckefund till exempel, som är ett riktigt fynd faktiskt. Taggfri honungsros. Vad kan man annat önska än en sån helt enkelt? Finns det fler taggfria klätterrosor som du kan komma på?
Det är inte jättemånga tycker jag, men jag menar Wilsonblau, som är det näraste vi kommer till en blå ros. Den är väldigt, väldigt lila blå. Den tycker jag är taggfri. Men några taggar finns nästan alltid tycker jag. Sen har man Zéphérine Drouin, en fin fransk ros.
Aha, så snyggt namn också.
Ja, fina, ljusa, ja, bleka blommor. Superdoft.
Doften är fin, va?
Ja, ja, går till zon 4, kanske 3-4 meter hög om man har bra jord. Den har inte så många taggar och den blommar rätt länge också. Så den kan jag slå ett slag för.
Alkemist som jag satte förra året på framsidan, ju, som jag tänker ska liksom täcka in hela min entré, i alla fall meningen. Den har inte heller så himla mycket taggar. Och den går upp till zon 4. Det är väl egentligen mest en buskros, eller hur? Men den kan ju bli, i alla fall här nere hoppas jag att den kan bli 3-4 meter hög. Så. Men jag har inte köpt den för att den är taggfri. Jag har ju köpt den för att den har så här aprikosa blommor, jätte.
Alltså den blomman är helt makulös. Ja. Jag har sett den i Jönköpings rosariet som är jätte, jättevacker och en klätterros som jag minns rätt. Och jag tycker om färgen jättemycket i rosa och andra blommor. Men det kanske att det påminner mest om en liten morotskaka som jag såg på ditt köksbord. Men jag kom in.
Ja, 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 kom. Vi ska gå och ta lite fika.
Ja,
såklart.
Men vad trevligt.
Varsågod, vad tycker du nu om min lilla kaka? Det är i alla fall föredömligt liten bit som du fick.
Det är en väldigt god morotskaka.
Mm. Tack.
Men du, klätterrosor.
Mm. Ja.
Om man tänker på dem, de är ganska olika.
Ja.
Och så namnet i sig själv klätterros egentligen är mer av ett samlingsbegrepp. Klätterrosor har väldigt olika växtsätt.
Mm.
Vissa kan bli 5 eller 6 meter höga och vissa ofta stoppar vid 2 eller 3. Och jag tror det är viktigt att vi väljer rätt sort av ros för rätt plats och rätt ändamål. Annars kan det bli lite tokigt.
Man fattar, men då kan väl du börja med att förklara. För ett begrepp som man hör ibland, det är ju ramblers.
Mm.
Ramblers.
To ramble innebär att man promenerar oftast ute på landet. Mm. Man kan också ramble när man pratar, om man är lite fladdrig och kommer av sig lite. Då är det aha, också rambling.
Okay.
Men det innebär förstås att man strövar omkring.
Mm.
Och man kan säga att de här rosorna, de vandrar iväg på alla håll. Och ibland okay, ganska långt. Det är rosor som kan växa upp i träd eller täcka stora ytor på en vägg. Många av dem har gener från Rosa multiflora. De japanska klätterrosorna, där de mest kända kan få seagull.
Mm.
Det är mos på engelska, eller skrattmos. Och Valdemar är ett bra exempel.
Honungsrosor till exempel, det är väl typiska ramblers, eller hur?
Yeah.